Hej och välkommen till Evas relationspodd. Jag heter Eva Belander. Idag tänkte jag prata direkt med dig och jag tänkte med stor ödmjukhet samtala med dig om begreppet otrohet. Jag vill göra det för att vi får ju in många frågor på institutet. Frågor som gäller alla olika ämnen, men många tenderar till att ta upp just ämnet otrohet i sina parrelationer. Här kommer den första frågan. Varför tror du att man är otrogen, speciellt när man vet att det skadar den andra så mycket? En fin fråga. Ja, svaret är ju väldigt brett här, för det finns ju miljoner olika orsaker till varför man väljer att inleda en relation, kort eller lång relation, med en tredje person. Jag skulle säga att en stor orsak beror på att vi människor har en tendens till att fastna i vad jag kallar för pricken av problem. Vi fastnar i ytan och vi fastnar i beteendena som just är på ytan. Där otrohet skulle kunna vara ett av de beteendena. Under beteendet så ligger det ju andra orsaker. Det kan vara till exempel att paret har en väldigt jobbig relation. De kanske bråkar ständigt eller de har inte speciellt mycket positiv kontakt. Det kan vara par som inte kan prata om saker, utan så fort det är allvarliga ämnen som kommer på bordet så snabbt så gömmer de det under mattan. Det kan ju vara par som lever i parallelläktenskap. Det vill säga de har olika vänner, förstås olika yrken, olika liv, men de lever under samma tak. Kanske deras gemensamma projekt, barnen. Jag tror att det bottnar väldigt ofta i att vi inte har lärt oss bra kommunikationsverktyg så att vi kan våga visa vad vi tänker och känner och att den andra kan höra det utan att det blir enorma gräl, tårar, skrik eller att någon smäller i dörren och går iväg. Ofta är det ju så att det är underliggande längter och behov som inte blir tillfredsställda. Och istället för att våga visa sig och prata om kanske svåra saker och berätta om ens behov, så lägger man locket på. Och då är det liksom lättare till att ta den där dörren, det vill säga jag går igenom dörren till otrohet, än att dela med vad man upplever en svår partner. Nu när jag säger lättare så ska ju du höra att jag tror inte att det är speciellt lätt för personen som också väljer att vara otrogen. I vissa fall kanske det är det för att det är kroniskt. Det kanske är en person som har valt att vara otrogen om och om igen. Det har liksom blivit en del av den personens levande. Det kanske till och med är naturligt i just den kultur som personen lever i. Men väldigt ofta så är det där steget att gå utanför sin kommittade relation till en tredje person svårare. Ibland kanske det handlar om att man är otrogen för att man blivit förälskad. Och det är klart att har man det jobbigt i sin relation och speciellt när man har brist på positiv kontakt, då är det ju ganska mänskligt att man blir attraherad och intresserad av någon annan. Den där attraktionen är ju igen sund, den är frisk. För att känna sig intresserad av någon, att bli attraherad av någon, att flirta med någon eller ha fantasier om någon är ju friska känslor. Det har vi ju alla rätten till, eller hur? Däremot att agera på den där förälskelsen, det är någonting annat. För då har man ju brutit kontraktet som man har med sin ursprungspartner. Speciellt om man har lovat varandra trohet. Men förälskelsen är ju en stark kraft. I förälskelsen får vi ofta för oss att nu har vi hittat rätt person och den här personen kommer vara mycket mer spännande att leva med än den första. Ja, förälskelsen har ju du hört mig prata om tidigare och säkert har du hört det från många håll. Den går över. Man brukar säga att den tar ungefär 18 månader som max. Och sen så går man tillbaka till en form av normaltillstånd. Och i förälskelsen då är man ju liksom kidnappad utav kemiska signalsubstanser som också gör att gräset blir grönare och man känner sig vackrare och man får mer lust och är mer kreativ och allt vad det kan innebära. Men när man kommer tillbaka till det där normaltillståndet så är det ju inte bara att signalsubstanserna har förändrats och dosen eller cocktailen utav förälskelse har lagt sig, utan det är också så att nu i en intim relation så börjar problem och svårigheter bubbla upp. Och har man då igen inte verktyg att dela med den där problemen när de väl kommer, ja, då blir det ju så att man antingen grälar i oändlighet, diskuterar, argumenterar och igen fastnar i pricken av problem. Eller så kanske man lever de där parallella liven och man tar inte i det ena och det andra och det tredje ämnet, utan man hoppas att det ska gå över av sig själv. En annan del av otrohet kan ju vara att man porrsurfar eller chattar med någon annan, eller att man går till en prostituerad, eller att man väljer att ha sexuella förbindelser utan någon intimitet. Ironiskt nog så brukar jag säga, får se vad du säger om det här, men jag brukar säga att självklart så sviker man sin partner väldigt mycket när man väljer att vara otrogen, om man nu har bestämt sig för en committad relation. Det finns ju faktiskt par som väljer att ha en öppen relation och kanske ha flera sexuella partners. Men om man är committad, om man har lovat varandra trohet, så är det självklart att man sviker partnern väldigt mycket. I min värld så tänker jag att man sviker ju partnern, ja, men man sviker ju framförallt sig själv. Och när jag säger det så tänker jag ju att alla vi vill ju stå upp för oss själva. Vi vill våga vara autentiska. Jag tror de flesta skulle säga, om man frågar vem vill du vara, så skulle de säga: jag vill vara ärlig, jag vill vara öppen, jag vill vara tydlig, jag vill vara vänlig, jag vill att andra ska kunna lita på mig. Ja, det finns flera egenskaper som kanske hänger ihop med våra kärnvärden utav vem vi vill vara. Många utav de där kärnvärdena går ju förlorade när vi väljer att leva i smyg. När vi själva väljer att ha ett dubbelliv så lurar vi ju inte bara partnern, vi lurar oss själva. Och det här tänker jag är ett allvarligt problem. För att när vi lurar oss själva så lämnar vi oss själva. Eller hur? Jag vill ju att vi ska ta oss själva på allvar. Jag vill ju att vi ska våga prata om det som är svårt. Men jag vill att vi ska göra det på ett sätt som faktiskt leder framåt och till positiv kontakt. Att vi helt enkelt ska våga visa oss. Show up och step up, som jag brukar kalla det för. Här kommer nästa fråga. En gång otrogen, alltid otrogen. Men den erfarenheten du har, stämmer detta, Eva? Ja, det är också en fin fråga. Jag tror att den stämmer till viss del. Jag tror att det beror dock på var otroheten kommer ifrån. Om otroheten handlar om förälskelse så är det inte alls säkert att partnern kommer att göra om det. Det kan hända att den har träffat en person som den sen kommer vara lycklig med i resten av sitt liv, för att de har verktyg att kunna prata om viktiga saker och de lär sig att fylla det där mellanrummet mellan dem med glädje och med spänning och med intresse och allt vad det kan vara som leder till en bra relation. Men det ligger någonting i det här att man ofta upprepar ett beteende. På ett sätt så tänker jag ju att har man varit otrogen så är ju chansen eller risken att vara otrogen igen större än om man aldrig har varit det. Ibland när jag har singlar i terapi som kanske berättar att de har inlett en relation med en gift man eller gift kvinna, Då brukar jag fråga dem, hur känns det för dig att du väljer att vara ihop med någon som du redan från start vet lurar sin partner? Och svaret, som man ofta säger i förälskelsen, det är ju, nej men det där kommer han aldrig göra med mig sen. Eller det där kommer hon aldrig utsätta mig för. För du vet, nu har han eller hon hittat rätt partner, det vill säga mig. Det jag vill påvisa, det är ju att den här personen som väljer att ljuga för sin partner har redan lagt korten på bordet. Indirekt så har den talat om att jag lever inte efter mina kärnvärden, eller mina kärnvärden är att jag ljuger gärna. Jag lever gärna i smyg och jag har gärna hemligheter. Och när de här klienterna börjar titta på det på det sättet, då händer någonting. Det är precis som att de ser verkligheten lite mer som den är. Nu kan det ju vara, som sagt, ett undantag. Men väldigt ofta är det inte det. Det är klart, i de bästa av världar så hade man ju önskat att den som levde i en jobbig relation och som kanske blev förälskad i en tredje person eller som kände sig dragen till någon annan vågade säga det till sin partner. Och då kommer jag till en annan fråga som går så här. Om jag skulle berätta att jag har varit otrogen eller om jag var intresserad av någon annan, så skulle min partner aldrig sluta tjata om det. Ja, det här är ju det som är intressant med oss och vårt nervsystem när den ropar fara. Först och främst att vi har svårt att sätta ord på våra känslor och tankar. Och att vi får för oss att det finns en sanning och att vi ska tycka lika. Vi smittar helt enkelt varandra lite för mycket. Sen är det ju ofta också så att när en person uttrycker att jag är intresserad av en annan, så kan det ju leda till stor drama. Nu tror jag att för vår egen skull så ska vi ändå våga sätta ord på det. För egentligen så är ju den vi är ansvariga för, det är vår egen hälsa, vårt eget välbefinnande. Sen har vi ju också ett ansvar naturligtvis att uttrycka oss på ett sätt som gör det möjligt för partnern att höra. Så det kan ju vara smart att innan jag har varit otrogen så säger jag att jag är intresserad av någon annan. Och att berätta för partnern att du och jag, vi behöver verkligen jobba på det här. För att jag märker att jag dras åt annat håll. Och det här måste faktiskt partnern tåla att höra. För annars så lägger vi ju saker under mattan och säger, ja men jag får inte känna så här och jag är dålig när jag gör det här, och därför så lägger jag själv locket på och så ljuger jag för både mig själv och för min partner. Ofta brukar ju faktiskt sveket vara värre än själva handlingen. Sveket utav att jag ljuger för dig och sveket utav att jag lurar dig, som skapar brist på tillit. Och är det någonting som förstör en relation så är det just brist på tillit. Då kanske du tänker att det här är ju lättare sagt än gjort. Både att uttrycka vad man känner men också att höra från partnern att den inte ser den annan. Ja, det är tufft. Det kan göra jäkla ont. Men å andra sidan så säger ju då partnern, du och jag, vi har en så värdefull relation och jag respekterar både mig själv och dig så mycket att jag vågar sätta ord på det här. Jag tänker ju till och med att om otrohet har skett så tänker jag ju att det är smart att berätta det. Speciellt om man har en lust att fortsätta relationen. Det här med otrohet brukar nästan alltid komma upp till ytan. Det är någon som har sett någon, det är någon som har hört något och så kommer det bakvägen. Och när det kommer bakvägen så gör det betydligt mer ont än om det ärligt har lagt på bordet. Mitt jobb är ju att undervisa i hur vi kan kommunicera om svåra saker. Jag har sett så många par sätta ord på just förälskelse, otrohet, längtan till någon annan. Jag har sett smärtan i partnern som lyssnar, men jag har också sett förtroligheten, intimiteten som skapas när vi vågar blotta vårt inre. Här kommer en annan fråga. Det är inte den fysiska handlingen av otrohet som jag tycker är det jobbiga. Jag fattar ju att han gjorde det han gjorde. Utan det är det där totala sveket. Hur fan ska jag kunna lita på honom igen? Hjälp mig. Ja, en jättefin mening och mycket begriplig mening. Jag tror just att det är det där sveket som gör så förtvivlat ont. Och på sätt och vis är ju vi människor gjorda för att vilja ha kontroll. Vi vill liksom veta vad som ska hända imorgon. Vi vill veta vilket väder det blir imorgon. För att vi har en hjärna som kan uppfatta ovissheten som farlig. Och ändå är det ju fakta, det är ju att vi vet att vi inte vet. Vare sig du eller jag vet om vi lever imorgon eller inte. Eller hur? Vi vet faktiskt inte, oavsett vad SMHI säger om vädret, om det kommer bli så som de säger eller om det kommer bli på ett helt annat sätt. Men vi har lust att veta. Och det här är kanske en av de viktigaste sakerna som vi gör när vi jobbar med oss själva och vi har den där romansen med oss själva som jag vill kalla det för. Det är att vi ska öka vår resilience, det vill säga vår motståndskraft att tåla att livet är fyllt av överraskningar, ibland bra och ibland dåliga överraskningar som vi ändå måste leva med. Att vi faktiskt inte kan kontrollera vare sig vad som händer imorgon eller vad den andra personen gör i en relation. Vi kan heller inte kontrollera våra barn eller andra nära och kära. Eller våra anställda eller våra medarbetare eller hur det ska gå för företaget i framtiden. Men vi kan ha koll på oss själva och vi kan ha koll på nuet. Så om vi går tillbaka till det där sveket så kan man ju säga att det är klart att när man vet att partner har varit otrogen då kommer ju misstänksamheten komma upp direkt. Och om man inte kan hantera den där misstänksamheten då kommer man lämna sig själv igen och så kommer man lägga alldeles för mycket energi på vad den andra gör, tänker och känner. Här kanske man i sin förtvivlan börjar checka av den andras telefon. Eller man kanske börjar ringa till jobbet och kolla om personen är där. Eller i värsta fall om man är riktigt illa ute, då kanske man börjar gå efter partnern eller kontrollera partnern på 10 000 olika, ibland till och med farliga sätt. Men kontentan är ju att man lämnar sig själv. Man lämnar ju sig själv genom att all fokuserad uppmärksamhet går till den andra. Men inte nu i kärlek och i tillit och i lust utan i fara. Nu låter jag kanske lite provocerande när jag säger men hur kul är det att vara ihop med en partner som inte vill vara ihop med en? Nej, inte speciellt kul. Eller hur kul är det att vara på en arbetsplats där man inte överhuvudtaget känner sig välkommen? Eller hur kul är det att gå på middag hos några som verkligen inte vill ha en där? Eller hur kul är det att bära andras kläder? Ja, jag tror igen att när man mår bättre än bäst inom sig själv. När man vet sitt värde och man har lärt sig att veta sitt värde. För man har gjort jobbet med sig själv. Då är det lättare till att stå ut med det där sveket. På resan så kanske man väljer att säga till partnern, jo, du betyder så mycket för mig så jag är glad för att du har berättat det här och nu behöver du och jag jobba på att hitta tillbaka till varandra. Och då kanske den där händelsen av otrohet blir ganska obetydlig. Det var liksom en natt medan paret har ett långt liv både bakom sig och kanske framför sig. Men här måste ju tilliten byggas upp igen. Men tilliten handlar inte om att den som har varit otrogen ständigt ska fylla bägaren så att den andra blir lugn. För du vet, lugn kan vara ganska svårt att fylla. Utan det är ju personen själv som har känt sig sviken som behöver hitta sitt eget lugn. Och den som har varit otrogen behöver göra goda saker som skapar förtroende igen, men bara till en viss del. Nu kan det ju också vara så att partnern säger, det här har gjort så förtvivlat ont så jag väljer att lämna dig. För jag kommer aldrig kunna eller vilja bygga upp förtroendet med dig igen. Och då väljer man ju att avsluta relationen. Jag har sett par som väljer att avsluta en relation för att otrohet just har hänt och sveket var för stort. Jag har också sett att båda har gått vidare och fått ett riktigt bra liv. Men jag har också sett väldigt många par möta det där sveket och faktiskt komma ut på andra sidan. Och inte bara komma ut på andra sidan, utan de har fördjupat sin relation. Och otroheten blev på sätt och vis triggen till att faktiskt göra jobbet tillsammans. Här kommer en annan fråga. Jag känner mig värdelös och bortslängd som en bit chokladpapper. Hur ska jag ta mig förbi detta? Det gör så förtvivlat ont. Ja, det här är ju också en väldigt fin fråga. Och jag tänker ju hur lätt vi får för oss att vi är kass när andra människor gör beteenden som gör oss illa. Och här ska vi ju igen komma ihåg att vi kan aldrig bli värdelösa, för vi är värdefulla. Men vi kan ju känna oss värdelösa när vi konkurrerar med andra. Vi kan ju känna oss fula när en vacker person kommer in i rummet. Eller vi kan känna oss dåliga när den andra väljer en annan. Men här igen så tror jag att nyckeln är att ta sig själv på allvar, ha en romans med sig själv och bygga sig själv inifrån. Det här vet jag är ju möjligt. Jag har träffat så många individer och par som har varit på botten utav att uppleva sig kass, värdelöst, har inte förtroende för sig själva, känner sig ensamma, lämnade, men som ändå har valt att titta inåt mot sig själv och skapa nya spår i hjärnan. Spår av självförtroende, spår av självkärlek, spår av att kunna lugna och reglera sitt eget nervsystem, spår av glädje, öppenhet, nyfikenhet. Ja, fantastiska delar av sig själva har fått blomma ut när de har kunnat lugna och reglera det där ibland galopperande nervsystemet. Så jag skulle ju vilja säga till dig som känner dig som en bortslängd chokladpapper att du kan ta dig igenom det här. Det din partner har gjort säger mer om partnern än vad det säger om dig. Ditt jobb är dock att fokusera på dig själv. Det är att se att partners handlingar på sätt och vis har väldigt lite att göra med dig. Det som kan ha att göra med dig, det är ju att ni kanske haft en dålig relation under lång tid och så har ni inte dealat med det. Men handlingen som din partner har gjort har bara med partnern själv att göra. Här kommer ytterligare en fråga. Hur klarar människor av att vara otrogna utan att dö av skuldkänslor? Jag hade aldrig klarat ens att ljuga om något så stort. Inte ens i en dag. Ja, här kan man ju verkligen fråga sig, hur kan vi med och leva ett dubbelliv? Och jag tror att det handlar väldigt mycket om att när vi väljer att göra olika beteenden som vi vet inte är bra, så infinner sig en form av skam. Och den där skammen är på sätt och vis positiv, för vi vet att vi gör någonting som inte är gynnsamt för andra människor eller oss själva. Men när vi inte tål vår egen skam, så finns det en stor risk att vi stänger av den. Vi lever i förnekelse. Och då kanske vi säger att nej, men så länge inte min partner vet om det här så gör det ingenting. Eller vi kanske projicerar våra beteenden på andra och säger, ja men det är min partners fel att jag är otrogen. För hade hon eller han velat haft mer sex, då hade jag inte gjort det här. Eller, ja du fattar. Den där förnekelsen är ganska stark i oss alla på lite olika sätt. Och igen så lämnar vi oss själva då, för när vi stänger av och lever i förnekelse, då är vi ju inte autentiska. Vi vågar inte bekanta oss med våra egna känslor och tankar och stå upp för dem till någon annan. Vilket jag tror är nyckeln till att känna sig livslevande istället för att gå omkring och leva på halvfart eller överleva, som jag säger. Att våga vara autentisk, det är lite knepigt, för vi är ju så beroende av andra människors respons. Det gör ju att när vi har dåligt förtroende för oss själva och vår bild av oss själva är kass, så kanske vi försöker anpassa oss så mycket så att vi tappar oss själva helt och fullt. Vi kanske rycks med utav vad modet visar. Allt från plastikoperationer till vad som är modernt just då. Eller vi kanske klär oss i kläder som vi inte alls har lust att klä oss i, men vi får för oss att vi lättare passar in i flocken då. Och det här är ju biologiskt. Vi vill ju passa in i flocken. Vi vill tillhöra. Så därför är den där drivkraften att vilja tillhöra så stark att vi till och med kan ge upp oss själva. Nu igen så vet jag att vi kan ju välja att lära oss att vara kvar hos oss själva. Och vara den personen vi är och våga vara autentiska. Och förstå att här har vi ett jättespännande jobb att göra parallellt med att vi naturligtvis ska tillhöra olika flocker. Men vi kan ju välja vilken flock vi vill vara med i. Eller hur? Här kommer en annan fråga. Gränsen för otrohet ser väldigt olika ut för mig och min man. Hur ska vi komma fram till vad som gäller? Ja, det är en jättefin fråga. Och jag tänker ju att frågan innehåller ju att det här fina paret faktiskt pratar med varandra. Och det tror jag är nyckeln. Att vi ska våga i en parrelation säga, vad är otrohet för dig? Vad är trohet för dig? Och att vi ska våga vara olika. Här igen så ska vi ju vara vår egen frukt, som jag kallar det för, istället för att bli en smoothie. För att om den ena säger, nej men jag tycker att otrohet handlar om det, om jag inte berättar för dig om jag ligger med någon annan. Det är alltså inte själva handlingen, utan det är att jag inte berättar som är otroheten. Medan den andra kanske säger, nej men hjälp, otrohet för mig det är du om du ens hånglar med någon annan. Du kanske inte ens fullföljer den sexuella akten, men jag, för mig är det oerhört viktigt att vi är sexuellt trogna. En annan person kanske säger, nej men otrohet för mig det är om du chattar med någon. Eller om du berättar intima saker om oss i vår relation för en tredje person. Det kan vara en väninna som du delar förtroligheter med, det skulle vara otrohet för mig. Ja, just det här med att våga prata om viktiga saker är viktigt, tänker jag. Men då är det ju inte bara att prata om det, utan vi måste ju också acceptera olikhet och vi måste kunna lyssna och acceptera att vi har ibland olika åsikter. Och i en trygg relation, då kommer vi ju kompromissa. Då kommer vi vilja både stå upp för oss själva och samtidigt göra det så tryggt som möjligt för den andra. Och är vi helt ute på varsin sida utav vad vi upplever är sant för oss själva, då kanske vi inte ens ska vara ihop. Eller hur? Här kommer nästa fråga. Vid en otrohetsaffär, är det alltid bara personen i fråga som ska ta skulden? Eller kan en del av ansvaret faktiskt också ligga på den då trogna partnern? Också en fin fråga. Ja, det tror jag. Jag tror att själva handlingen, den äger bara den som utför handlingen. Så väljer man att vara otrogen så har man ansvar för det 100%. Däremot igen, som vi pratade om tidigare, så bakom den handlingen så ligger det ju en dans mellan paret. Och igen, har man haft det jobbigt och inte kan prata om saker eller har bara problem. Varje gång man ser varandra så ser man problem och hinder och kritik och konflikter. Så är det ju ganska mänskligt att man blir förälskad eller intresserad av någon annan. Det intressanta är, tycker jag, det är att jag möter ju många som säger: jag lever i en jättejobbig relation. Jag har en lång lista på saker jag inte gillar med min partner. Och ändå så väljer jag att stanna hos partnern. Intressant. Och här kan man ju då tycka det här egna ansvaret igen. Att om jag nu har en lång lista på dåliga saker med partnern, så måste jag ju då först och främst vara nyfiken på: är det så att min partner är så här dålig, och i så fall varför vill jag vara ihop med partnern? Den andra delen handlar ju om att hur kan jag uttrycka till min partner mina behov och min längtan, och hur kan jag vara med och skapa en mer positiv relation med min partner? Men att välja att vara offer, det är inte smart. Och då är vi tillbaka till det här som kallas för projektioner, det vill säga vi ser så väl på vad partnern gör som är fel, men själva är vi inte speciellt charmiga. Och vi kanske till och med bara reagerar på vad partnern gör istället för att vi är vår egen person. Ja, det här är ju komplext och nu får jag nästan iväg från otrohet, så det är svårt för mig att hålla mig till ämnet. Nästa fråga. Jag är starkt attraherad av en annan person än min man. Är jag otrogen då? Ja, det här har vi ju nosat på redan. Beroende på vad man har kommit överens om. Men jag tycker ju spontant att väldigt attraherad, det måste man få lov att vara. Det finns så mycket vackra och härliga och goa människor i världen. Så att känna lust för någon annan är väldigt mänskligt. Att till och med ha en fantasi om någon annan är mänskligt. Men det är igen det där agerandet som allting handlar om. Nästa fråga. Jag tror att det är mänskligt och naturligt att ha sex med flera än min partner. Varför hänger alla upp sig på det? Har de problem eller? Ja, en härlig fråga. Ja, igen handlar det ju om commitment. Det handlar om vad man har kommit överens om i relationen. Det finns många som lever med flera partners och det är ju helt okej om man är överens om det. Det är det där sveket eller commitment och att vara tydlig i en relation och prata om det som är avgörande. En sista fråga, den går så här. Jag älskar min fru. Jag vet att hon har varit otrogen. Hon har inte berättat det för mig. Ska jag ta upp det med henne? Trots att jag är så rädd för att hon då kommer att välja den andra mannen. Också en väldigt berörande fråga. Om man har en lust till att ha en relation som är öppen, som har tillit, som är ärlig och där man själv är autentisk, då tror jag man måste ta upp det. Och jag tror också att man måste ta sig själv så mycket på allvar att man säger: lever jag via en annan person? För att älska en person och vilja vara med den, det är ju en sak. Men man är ju också en egen person. Lycka handlar inte om att vara med just den personen, trots att det kanske känns så. Lycka handlar om att framförallt ha en romans med sig själv. Det finns många partners där ute. Men man kommer inte få det speciellt mycket lättare med partner nummer 2 eller 3 eller 4. I alla fall inte i min värld. Nu är jag ju lite partisk här. Men det är klart att man kan få det. Men problem kommer alltid att dyka upp. Och det är ju det, hur hanterar vi problemen när de dyker upp, som är viktigt. Och igen ska man ju då vara ganska stark inne i sig själv. Och det här ansvaret, det måste man ta själv. Så jag hade svarat den här fina mannen att ja, om du vill ha en relation där ni vågar visa er, då ska du ta upp det. Men du kanske också ska säga till din partner att du verkligen vill ha kvar henne och att du vill jobba på relationen så att ni hittar tillbaka till det ni en gång hade. Men om din partner ändå väljer att gå med den här tredje personen, då kanske du måste släppa henne. Och se att ditt liv kanske inte handlar om att vara den andra partnern, utan att du faktiskt kan skapa en ny relation med en annan person och göra den minst lika fin som du hade i det förra äktenskapet. Ja, det här ämnet är ju som sagt väldigt stort. Jag har med stor spontanitet och ödmjukhet försökt sätta ord på vad jag tänker i det här ämnet. Kanske är det så att du hade svarat på de här frågorna på ett helt annat sätt än vad jag har gjort. Och är det så att du har lust att dela dina svar eller du vill berätta vad som har berört dig under det här samtalet eller nya eller gamla insikter, så skicka gärna ett mail till oss på info@evabelander.com. Att leva gör ont ibland. Det gör ju ont både inom oss själva men också mellan oss som par eller kollegor eller vänner eller i familjer och i samhället i stort. Att välja att säga ja till vad forskning visar fungerar kopplat till relationer och kommunikation tror jag är gör viktigt. Kanske är det så att du har tillit till mig och tänker att Eva med sin erfarenhet, hon vet mycket vad hon pratar om. Då ska du ta min hjälp. Och hjälpen som jag kan ge dig på bästa möjliga sätt, det är att du ska gå speciellt vårt stora kommunikationspaket. Här får du se hur jag sakta men säkert leder dig från konflikter till nya möjligheter. Du får tydliga kommunikationsverktyg i din hand. Du får även en mängd av övningar och utmaningar som kan hjälpa dig att utvecklas hemma där livet händer. Parallellt med det så får du naturligtvis ta del av en mängd forskning. Du får höra andra experter. Och du får möjlighet att tända din hjärna och att titta på de här svåra ämnena som lite spännande istället för bara tungt och svårt. En nyckel tror jag när vi vill säga ja till utveckling, det är att vi öppnar kroppsspråket. Det är att vi tittar på det som spännande och att vi ser vilken enorm kraft och makt vi har över att skapa ett bra liv individuellt. Sen är det så förnuligt att när vi utvecklas på egen hand, ja, då förändrar vi även mellanrummet mellan oss och andra. Nu ska du veta att många som går våra distansutbildningar gör det på egen hand. Vissa väljer att göra det tillsammans med en partner. För här finns det övningar och utmaningar som både vänder sig till dig individuellt men också som vänder sig till er som par eller till och med er som grupp, kanske på företag och i organisationer. Nu är det också väldigt många terapeuter och psykologer som väljer att ha det stora kommunikationspaketet för man är nyfiken utav att se hur jag jobbar med par. Kanske är du terapeut och känner, nej men jag har lust att jobba på ett sätt som Eva påstår är ganska enkelt, lättsamt men också väldigt inspirerande. Många väljer också att gå det stora paketet som chef eller ledare. Då tittar man ju både inåt mot sig själv, vilket alltid är nyckeln, och sen i nästa fas så lär man sig att ta med det här till sin arbetsplats. Ja, det är en stor målgrupp eftersom vi har samma hjärna och samma medvetande på jobbet som vi har hemma. Kanske är det så att du har stort förtroende för mig och du känner, ja men det här vill jag verkligen göra. Ja, då hittar du alla våra paket på hemsidorna evabelander.com eller belanderproductions.se. Kanske känner du att det här är dyrt, jag har inte råd att göra det. Ja, dels ska du komma ihåg att du kan delbetala. Men du kan också lyssna på den här podden. Nu säger jag ju väldigt många saker i den här podden för att det är min chans att skicka min kunskap vidare. En kunskap som jag tror är värdefull för den som vill ha den. Jag kan ju bara ta emot ett antal klienter i min klinik. För tiden räcker ju helt enkelt inte till. Men jag kan skicka min kunskap vidare så här. Och det är därför jag har skapat allt material. Allt från onlineutbildningar till böcker. Du ska också veta om att om du väljer att gå en distansutbildning så kommer jag vara med dig under hela den resan. Dels är jag med dig genom att du kommenterar. Här kan du välja att visa ditt förnamn eller lägga in ett annat namn om du vill vara anonym. Men det här med kommentarer är viktigt, dels för att du står upp för dig själv och vågar vara autentisk, men också för att när du kommenterar så svarar jag live. Den tredje delen av vikten med kommentarer, det är ju att andra kan läsa dina kommentarer och du kan läsa andras, vilket verkligen förstärker att vi alla sitter i samma båt. Så spännande! Vi är lika, trots att vi ibland är olika. Kanske är det så att du tänker, nej, jag väljer att utvecklas på andra sätt. Ja, då ska du göra det. Det finns många kompetenta terapeuter och coacher i världen. Du ska helt enkelt välja det som passar dig bäst. Det viktigaste dock är att du ska lägga din fokuserade uppmärksamhet mot dig själv, oavsett vad du väljer. Tack för att du har tagit dig tid till att lyssna på mitt spånande och mitt, hoppas jag, ödmjuka men spontana sätt att svara gällande ämnet otrohet. Det är som sagt ett stort ämne som innehåller väldigt mycket smärta. Tack igen för ditt engagemang. Vi hörs!